Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten. Varje vecka pratar vi om valet i USA 2024 i år, alltså i höst. Och det är många andra saker också som vi pratar om. Goda kunskaper kring valet i USA tillsammans med Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, hej. Tack så mycket. Ja, det är roligt att du tycker det är goda kunskapen. Huvudsaken är att du och jag har skoj i alla fall. Så, men om någon annan vill ta del av det så är det ju bara hemåt naturligtvis.
Jo, man lär sig mycket måste jag säga. Och nu har det ju varit en vecka där vi har levat i slags lugn och ro på ett vis. Där vi vet nu vilka presidentkandidater som kommer att vara aktuella. Det var ju supertisdagen då förra veckan efter att vi hade haft vår senaste samtal. Men vad kan vi säga om supertisdagen så här i efterskott? Det var inga överraskningar.
Nej, alltså det var ju egentligen så analyserade vi ju supertisdagen redan före den hade ägt rum, där vi säger att det skulle bli en manifestation kring de huvudkandidaterna inom respektive parti. Och det där är ju väldigt ovanligt, för det brukar ju vara spännande åtminstone inom ett av de där erande partierna, men det här valet är ju inte som något annat val så där, liksom milt uttryckt. Vi har en sittande president mot en ex-president, vi har två kandidater som är väldigt mycket äldre än vad kandidaterna brukar vara, och ändå så har de fått vara ohotade inom sitt eget parti. Detta då samtidigt som en av dem har en massa åtal mot sig och den andra verkar åldras väldigt snabbt och känns lite gaggig ibland. Så att alltså det här är ju ett val som kommer att bli ihågkommet oberoende hur det slutar. Det är nog ett av de mer speciella presidentvalen i USAs historia, vågar jag påstå, även om det är 8 månader kvar.
Ja, men just det här att man redan efter supertisdagen vet vilka kandidater det är väl väldigt ovanligt, eller?
Jo då, för att det brukar ju vara så att om det är en sittande president i ett, som de faller med Biden, så de brukar ju få vara ganska ostörda inom sitt parti, men då brukar det vara desto mer spännande i det andra partiet. Men att nu då spänningarna som bortblåst i bägge partierna, så det är ju unikt i sig. Det var någon som kommenterade att där dagarna före supertisdagen så hade ju då Nikki Haley faktiskt besegrat Trump i ett primärval i Washington DC, men det är också ett exempel på hur konstiga de här valen kan verka och hur vissa saker kan ge rubriker, för att alltså det var ju bara 2000 personer som deltog. Så det är ju ingenting. Men att det handlar ju om då att Washington DC, alltså det område i USA där demokraterna är som mest överlägsna, så det finns inte så många republikaner. Och dessutom så spelar det ju ingen roll sedan, för att på valdagen så vinner demokraterna oberoende vilka kandidater det är.
De har ju ingen placering i kongressen, eller hur?
Nej, det har de ju inte.
Men presidentvalet får de rösta förstås, ja.
Ja, det är ju inget förstås, för att så var det inte tidigare.
Aha, okej.
Okay. Jag minns inte när det infördes, men att det är ju, en delstat har ju lika många elektorsröster som de har platser i senaten och representanthuset. Och det skulle ju i och för sig då vara noll i frågan om Washington DC, men att de får liksom 3 elektorsröster, så att de får vara med i presidentvalet, men går vi några årtionden tillbaka så fick de inte vara med där heller.
Nej, så var det faktiskt. Men på tal om Haley, så hon gjorde, ja, men varför hon var kvar hela vägen och sen slutade hon då efter det här? Hon hade ju också en till seger dessutom under kvällen där. Eller
ja,
var
i Vermont, men det är ju också en väldigt litet ställe, och sedan så stod på Trump rent överallt. Det är ju en annan grej som vi har varit inne på här tidigare, att förundra oss lite över varför hon inte hoppade av redan för South Carolina för några veckor sedan, för att det är ju hennes egen liksom Det är hennes egen delstat, det är hemmaplanen. Hon har varit guvernör i den där delstaten och alla gallupar visar på att hon skulle förlora stort, vilket hon också gjorde. Hon fick 40% av rösterna, det är väl inte fy skam i och för sig, men Trump får 60% och märk väl, det är på hemmaplan. Om du förlorar stort på, i din egen delstat, så då har du nog ett ganska svagt stöd, och det ska vara bättre, tror jag, om hon ska hoppa av det. Alltså om vi säger att hon har ambitioner om 4 år att komma tillbaka. Det har vi ju ingen aning om, för sånt kan ju ändra fort. Men att jag tror inte att... Alltså det här snacket om att ja, hon var med för att liksom få visa upp sig och göra sig känd. Men att om du liksom får stryk gång efter annan, så är det ju inte... Det är ju ingen bra reklam. Mm. Och dessutom så var hon ju... Alltså hon var ju känd redan tidigare. Hon
ja,
var ju
just det.
Liksom, det är ju en sån där människa som har synts ganska mycket i FN-sammanhang och så vidare. Så att
om Trump inte skulle vara med sen mot slutet, att någon måste hoppa in, ligger hon då bäst till tack vare att hon har varit med längre, tror du?
Ja, i nuläge, men att då får ju de här delegaterna på partikonventet får ju fria händer.
Så ja, det är så det blir. Ja.
Men att hon kan ju åtminstone peka på att men jag är ju den enda som har visat något intresse av det hela.
Jo. På ett sätt så känns det, jag vet inte hur du tänker, men om vi jämför henne med de andra kandidaterna, åtminstone DeSantis som ju låg bäst till, så han känns ju som han misslyckades. Men även om Haley nu går ur, så känns det ju inte som hon på sätt och vis har misslyckats ändå. Det känns som att hon har varit stark och liksom hållit på länge och varit uthållig istället. Medan han känns lite som att han har misslyckats. Har jag liksom helt, i min uppfattning, helt ointressant?
Eller? Nej, det var en bra poäng. För att men då, om vi går tillbaka 1 år i tiden, så att om man skulle fråga av mig då att liksom, men om det nu inte blir Trump, vem är det då? Så då skulle jag väl ha sagt att ja, men DeSantis ligger väl nära till hans.
Ja,
Och det handlar ju liksom också om förväntningar, att om vi säger att det kan man ha i idrottssammanhang eller vad som helst, att om förhandsfavoriten liksom vinner, men att det blir liksom nästan dött lopp med någon som är det här som inte framstår så stark från början, så det är ju den som blir nästan mer intressant, om det kanske en dålig liknelse, men att det handlar liksom om förväntningar kontra resultat, om vi säger på det viset. Och där så floppar ju DeSantis mer än vad man nog kanske skulle ha trott, för han var ju ändå
precis, det är ju det.
Hans trumfkort så var väl att han är som Trump, men han har inte samma liksom mängder av skelett i garderoben.
Nej.
Så att han skulle kunna vara en sån här liksom en fräsch reserv till Trump, men att det funkar ju inte så då, i alla fall då det kom till kritan.
Nej, han var inte lika duktig på att framträda som Haley, det var bara så.
Nej, han verkar förvånansvärt obekväm framför i de där debatterna.
Ja, så var det.
Så jag hade nog väntat mig mer av honom.
Men på tal om framträdande då och hur man verkar, som du sa. Biden har ju kanske man tyckt var lite gammal. Du har också kanske sagt det, att han verkar lite på äldre på något vis. Och det kan ju vara ett problem, och han har ju kritiserats för det. Men nu höll han ju State of the Union-tal här i veckan, och det var lite åt ett annat håll. Du har ju sett på det, eller?
Jag har inte sett hela, men att det är tillräckligt mycket för att bilda mig en uppfattning. Och alltså jag håller ju med i den här, alltså det är ju många då som har berättat om vilket fantastiskt tal det var och sånt. Och det var bra, och han var på alerten och så vidare. Och så att det var väl du som tipsade mig om det, att det var någon av de större dagstidningarna i Sverige. Jag minns inte om det var DN eller Svenska Dagbladet. Så liksom gick ut med att kolla in hans tal, så förstår ni att han inte är gaggi.
Ja, okej.
Okay. Det är bara det att det är ju en sak om du det här han får stå och läsa innantill ur ett tal ostört eller relativt ostört. En annan sak om du hamnar inför en pressad situation att oj, Iran har anfallit Israel, eller vilket de inte har gjort. Men alltså bara en sån här väldigt pressad situation. Eller redan en direkt sen tv-debatt mot en väldigt aggressiv Donald Trump eller något sånt. Så då är situationen en helt annat än om du får stå och läsa innantill ur ett papper. Jag tänkte säga ostört läsa innantill ur ett papper med den här Marjorie Taylor Greene, den här kongressledamoten från nordvästra hörnet av Georgia, som jag upphör inte att fascineras av den där människan. Men hon hade ju en sån där, den där, en sån här röd keps, vad hade stått Make America Great Again, och satt liksom och skrek och försökte avbryta honom och störa.
Nej, det är så,
ja. Den hade hon väl, om jag såg rätt, så hade hon en t-shirt där bara det stod med texten Say Her Name, och det ropar hon också. Say Her Name, och det, hon syftade på en ung tjej som nyligen hade blivit mördad av en utlänning. Att hon helt enkelt utnyttjade en tragisk händelse för att få, men jag menar, det är väl presidenten som ska bestämma vad State of the Union ska, jag menar, säga något, att står och diskuterar, vad vet jag, Gaza eller Ukraina eller NATOs utvidgning eller någonting sånt, och någon sitter där och skriker Say Her Name, jag menar, det är liksom, det är ju bara, men det är ju helt i linje med hur den där människan fungerar. Hon är alltså väldigt speciell. Det finns någon annan sån där bland republikanerna som jag ärligt talat inte riktigt förstår mig på.
Men fick hon gå ut alltså? Eller nej?
Nej. Hon satt och gapade. Inte så är nog någonting att hon skulle ha blivit utslängd eller något sånt. Men jag menar, det är ju frågan om liksom att om någon sitter och skriker i finska eller svenska riksdagen, så och liksom då de inte har taltur, så de visar upp en bar brist på folkvett, så att flyger man ju ut nu.
Ja, republikanerna visar en konstig, ociviliserad sida under de här åren. Och det är klart, med Trump som ledare, så ledande figur, så är det väl inte så konstigt kanske. Men det är väldigt märkligt att ett så tungt parti ändå har så mycket avart liksom ändå. Men ja, konstigt är det.
Ja, det finns visst. Ja, det här senaste, så det är någon ung kvinnlig senator från Alabama som heter Britt, alltså Britt är hennes efternamn, så hon har ju haft någon sån här, hade någon utläggning häromdagen om liksom den amerikanska familjen hotad och sånt, och det var så dåligt så att till och med republikanska väljare så håller på att göra narra av henne, och det har kommit vissa sketchar om det och allt det där, och hon är dålig skådis dessutom. Att hon är, om vi nu går in på alla detaljer, så hon ser bra ut, och dessutom hon är gift med en sån där 135 kilos 2 meters bjässe som har varit tacklingsmaskin i den här proffsligan i amerikansk fotboll, så att det väl passar väl in i någon sån här glansbildsversion, men att hon där, den där sändningen där hon håller på liksom låtsas börja gråta, och det är helt sånt att, men alltså, vad är det jag tittar på? Det var ett väldigt långt inslag, jag orkar inte se på hela, för att det var väl typ 17 minuter eller någonting i den där stilen, men att det var det här han. De där parodierna på det där samma.
Var bättre.
Är bättre.
Ja, mer sevärd. Men vi har ett konstigt val i år, och nu finns det 2 kandidater, det är tydligt och klart. Men de väljs i sommar. Så valen fortsätter i alla fall då? Nu.
Jo då. Jo, men att det är ju liksom inget som någon spilla något krut på, för att de är ju, jag menar, det är inte intressant för vare sig massmedia eller allmänhet.
Nej.
Det kommer inte att satsas några pengar, för det är ju helt i onödan att liksom köpa en massa valreklam med tanke på något primärval, utan man sparar ju det då tills helt enkelt ja, då den verkliga drabbningen. Så att nu har de ju det, så det betyder att de har ju mera pengar bara för själva kampanjen sedan.
Ja, jag förstår. Men alltså, det blir valdeltagandet på primärvalen nu kommer att bli väldigt lite lågt då, kanske?
Jo. Alltså det helt säkert. För att det finns ju ingenting som mobiliserar helt enkelt, eftersom det är så pass klart fall med allting.
Men en sak som vi pratade om tidigare, det var ju att man kunde ju tänka sig att primärvalen här fungerar som en slags skyltfönster för det stora valet, så att det kan vara bra att det blir synlighet för ett primärval.
Ja, men det är nog det enda det också, så att klart, kandidaten kan väl åka dit och visa upp sig, för att det är ju lite, kan ju vara lite känsligt då om vi säger nu att det är primärval i vilken delstat som helst, och det här är en av dem är dit och visar upp sig och den andra är inte, så att då kan man då. Så att speciellt om det är någon sån här delstat var man på förhand vet att det kommer att att bli väldigt jämnt i november. Så där kan det ju nog löna sig att fara och visa upp sig lite grann åtminstone.
Men skulle det vara så att Trump är mer beroende av att visa upp sig? Han syns ju trots att han inte visar upp sig visserligen. Men är det mer för honom att vinna de här osäkra rösterna än det är för Biden att förlora någonting egentligen?
Ja, jag har inte tänkt så långt, men att det kan väl nog ligga någonting i det, för att den där synligheten som Trump automatiskt får, så handlar ju mest om de här rättegångarna. Och Biden i egenskap av president, så är ju, jag menar, oberoende vad presidenten gör, så blir det ju en nyhet.
Ja, just det.
Om presidenten får spela minigolf, så är det en nyhet.
Ja, precis.
Idag har presidenten spelat minigolf.
Ja,
han behöver koppla av ibland.
Ja, jo, men så där blir det. Men när det gäller Biden då, så du var inne på det att det är en intressant diskussion kanske om vem skulle kunna ta över om man byter ut honom, om man måste byta ut honom. Och det är ju inte något som är aktuellt nu direkt, men om det skulle bli, hur kan man tänka kring de här frågorna?
Ja, det finns ju mycket man kan tänka om det. Att sen frågan att liksom, är han senil eller hur pass senil är han? Och alltså, sådana felsägningar så har ju följt den här kan genom karriären. Han brukar beskrivas som en gaffmaskin. Det skulle kunna, alltså, blundarmaskin helt enkelt, vad man vill kalla det. Och då är ju grejen att det är ju, Om en yngre människa säger fel, så är det inte hela världen. Vi säger om Biden sa något dumt och han var 40 eller 50, så då är det som sådär mänskligt. Jag själv säger fel i ett, tycker jag, ibland. Men sen är det att då någon är över 80, så då blir ju tröskeln lägre att fundera att, men hur kunde han säga sådär nu då?
Just det.
Är han yr i bollen liksom? Så att man blir inte bedömd efter samma skala. Det här senaste som, nu vet jag inte om det här har väckt uppmärksamhet i USA, för de är inte så allmänbildade där alla gånger, men han gladde ju sig åt att Sverige kom med i NATO.
Ja.
Och det får man väl göra, att han motiverade med att svenskarna är så bra på att slåss. Jaha, okej. Alltså, senast ni hade chansen att visa framfötterna var väl i Orovaisa 1808. Och det gick inte där riktigt lysande.
Nej, precis. Nej, det var ju konstigt. Även om vi är med i NATO, så är ju inte det där med att slåss det viktigaste egentligen.
Nej, så, men även om det blir lite konstigt att liksom, i det sammanhanget ta fram det land som vill ha stått längst utanför kriget, ja, av alla länder som finns,
ja,
möjligtvis Schweiz då, eller?
Nej, men det är väl precis ett exempel på det där, att när han pratar utan manus, då blir det inte
vidare. Ja, man var som sådär, varifrån kom det där?
Ja. Men det kan hända att det var Finland han menade, för han nämnde Finland just innan, men det blev väldigt konstigt i alla fall.
Ja, det blev jag har nog det vad han syftar på, vet jag inte. Inte, men jag bara reagera på vad han sa. Det blev som sådär, ursäkta, vad? Men det är ju det också att det här har ju påtalats från och till, men att han eventuellt skulle bytas ut. Men det är ju, ju längre tiden lider. Nu kan han dessutom påvisa ett starkt stöd i termer av liksom, efter supertisdagen och allt det där. Så att det är ju väldigt svårt att få bort honom om han inte själv tar initiativet.
Ah, ja, okay.
Och sen då, så om vi nu säger att han ska bytas ut, så då är det ju svårt att det är ju en prestigeförlust för demokraterna, att vi var fel ute från början, att det här borde vi ha tänkt på tidigare, men nu försöker vi oss med några nödlösningar.
Hur skulle det gå till om man skulle byta ut honom alltså, eller behöva hitta en ersättare rent praktiskt?
De har sitt partikonvent i augusti, och då det här alltså, så samlas de, och då är det 4 000 ungefär delegater som plötsligt har fria händer att utse vem de vill. De är ju inte bundna till någon Biden i det skede. Och då är det då dessutom så att om ingen får en majoritet i den första valomgången, alltså nu säger nog då lite över 2 000 röster sådär grovt taget, så då kommer det ytterligare 700 så kallade superdelegater in, och det handlar ju om liksom sådana här kongressledamöter och guvernörer och andra i hög ställning, så att om de då snackar ihop sig ens någorlunda, så kan ju de fälla utslaget i en jämn kamp. Vi säger nog då att det står mellan tre kandidater som har lite över 1000 röster var eller något sånt. Och om någon då får ett tillskott på 700 röster eller säg nog redan 500 så börjar det komma ganska nära en majoritet redan. Så att det är lite speciellt för republikanerna har inte det samma systemet med de här superdelegaterna, utan det är något som demokraterna har för att liksom få någon slags ordning på torpet så att nu inte vilken yrboll som helst ska kunna ta hem det. De uttrycker säkert det där i andra termer än en yrboll, men då står jag med en.
Jo, precis. Hur går det till om han utses men sen hoppar av?
Då är det någonting, alltså Democratic National Committee, DNS, de ska utse en ersättare, och det är då igen ett, man kan säga att det är demokraternas partifullmäktige, om vi säger så.
Ja, just det.
Det är en ganska stor grupp, det är 500 personer plus minus några, men att ungefär 500 personer, och då får de utse en ny kandidat ifall parti, för att de samlar ju inte ihop det här partikonventet en gång till helt enkelt, men ja. Sen kan det ju också vara att säga att det där inträffar så sent så att röstsedlarna redan är tryckta, att hur liksom gör man då? Jag menar, om det blir riktigt nära valet.
Ja.
Och det här, men sedan, alltså det är så mycket kring det här som är, jag tycker det är frågetecken, att vem alltså det spekuleras i media att ja, de kommer nog att byta ut honom, men att finns det någon med hon, alltså inom republikansk media ska vi väl säga.
Ja, just det.
Att, konservativ media. Mm. Men jag menar, inte finns det nu väl någon med pondus inom partier som har varit inne på att han inte offentligt i alla fall.
Nej, just det. Nej.
Och då är det ju det att det kan ju vara någon som siktar på valet om 4 år eller något annat, eller eftersträvar några höga poster inom partier. Så att det är ju ganska svårt att stiga upp då och säga att hej, att kejsaren är naken, vi liksom ska byta ut den här gubben. Så att,
men vi har talat tidigare om det finns några kandidater också.
Jo, det här, om vi nu, de som vi nu har, alltså den här Kamala Harris är förstås ett alternativ, eftersom hon ändå är vicepresident, trots att hon har varit mer osynlig än vad du och jag kanske hade trott att hon skulle vara.
Mm.
Och då är det ju den här Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, som jag tänkte här då liksom för typ ett år sedan att ja, men det där kanske kan ju, att det där skulle kunna vara ett alternativ.
Mm.
Då finns det en person som jag nu liksom personligen tycker är väldigt intressant. Hon heter Gretchen Whitmer. Hon är guvernör i Michigan och verkar väldigt skärp.
Just det, hon är känd, ja.
Jo, precis. Och dessutom Michigan, vi ska komma ihåg att det är ju det där området som ligger mitt i det där, var det finns en massa sådana där battleground states, alltså sådana väldigt jämna nyckeldelstater. Så att jag tror ju redan då 2020 att hon skulle kunna vara aktuell för vicepresidentposten, just i och med att hon kom från ett sånt område där det skulle väga jämt, men att då var det ju ändå så pass klart att det skulle vara någon icke helt vit, men det där är och det nu som är Whitmer, så tycker jag namn som folk gärna kan lägga på minne, men att om jag nu ska få verka lite viktig här nu då, så kan jag ta ett helt nytt namn. Det är en som heter Wes Moore. Han är en färgad kille som han är guvernör i Maryland. Det är alltså det är där som Baltimore ligger. Det ligger öster om Washington DC, ut mot kusten alltså.
Mm.
Och det där är en väldigt intressant typ, för att det är liksom så där Obama över honom, att han har ett förflutet som att ha fallskärmsjägare i militären och för det en väldigt snabb akademisk karriär.
Mm-hmm.
Och sen så han skriver en bok som heter The Other Wes Moore, alltså den andra Wes Moore. Och det handlar om en annan färgad kille från Maryland som då har samma namn. Men det är då en som det har gått sämre för. Det är väl liksom någon knarklangning och rån och han har mördat en polis och vad det är. Så att den där killen sitter inne på livstid. Liksom det är så pass hårt det där straffet så att han får inte överklaga helt enkelt. De har tagit den rätten från honom. grova grejer. Och den här boken, jag har inte läst den här boken, men att jag vet liksom, jag tror jag har en ganska klar uppfattning om vad det handlar om. Mm. Och den här guvernören i Maryland och så, som har skrivit om den där andra, så inte sitter han liksom och tycker synd om honom, eller ja, och i och för sig det är väl med en viss empati, men att han bara konstaterar att det där skulle kunna hända honom själv.
Ja, just det.
Precis. Med lite sämre tur. Med lite otur så skulle guvernören Westmore kunna vara den andra Westmore helt enkelt. Mm. Och den där kan så är liksom en annan som ni kan lägga på minne, för han är, det är en intressant karl.
Men han är nu fortsättningsvis guvernör, så att han
ja,
har det uppdraget.
Han är inte speciellt gammal heller, så han har ju tiden för sig, eller framför sig helt enkelt. Så att,
Ja, men intressanta frågor. Vi får fortsätta, och tanken är att vi ska prata lite grann om Bidens problem även de kommande avsnitten, eller hur?
Jo, det finns alltså en hel... Det är ju klart att diskutera utmaningarna för en sittande president, så det räcker ju att bli över.
Ja, ja, visst. Men kan gallupsiffror liknande bli intressanta nu, eller är det allt för tidigt fortfarande, skulle du säga?
Nej, de är ju alltid intressanta, och speciellt är det ju det här då att som jag har sagt förr, att glöm det där med att ja, det är 51-49, för att det spelar ju ingen roll, utan det är ju de här några 5-10 delstaterna som vi inte vet vem som kommer att vinna, så att det är ju på delstatsnivå man ska följa med om man vill få en liksom klar bild av det hela. Och för tillfället så leder ju Trump då i de här jämna delstaterna där Biden vann gången innan helt enkelt. Men sånt kan svänga.
Ja, så ser det ut. Ja, men bra Klaus, vi fortsätter nästa vecka. Innan vi avslutar ska vi dock nämna vår andra serie, Mr. President. Och det är ju faktiskt så att det är material till en bok, Mr. President, som kommer att heta Herr President. Och den håller du på med nu och gör färdig, eller hur?
Ja, den är nästan klar. Ja. Och så, det är, jag vet ju inte hur länge tryckning och sånt dröjer, men att det handlar ju om att jag har den människa som har korrekturläst, och nu går jag igenom korrekturen helt enkelt, och sen småningom går det till tryck, så att kanske någon gång under våren så ska väl den där komma ut, men att den är liksom nog till 95% klar, eller hur vi ska säga.
Just det. Och du som vill lyssna på innehållet redan nu kan göra det på hemsidan och på Apple Podcast och Spotify också. Mr. President heter podcasten, och vi ska väl säga någonting om president nummer 11 idag. Det är James Polk. Han var ju född 1795 och blev president 1845. James Polk, alltså vad kan man säga om honom? Okänt för oss.
Han jobbar väl i stort sett ihjäl sig, för han blev vald och sa från början att det som han ska ha gjort så räcker med 4 år. Han var väldigt expansiv, alltså ville göra USA större. Det gjorde han, man krigade mot Mexiko och så fick man väldigt stora landområden till och så vidare och så vidare. Så att det var en synnerligen aktiv man, inte någon sån här folkkär typ, men att det tokiga var ju att han dog ju sen någon månad efter att han hade lämnat presidentposten, för han petade för mycket i detaljer, verkade som helt.
Okay. Och
det som man också kan säga, att han var ju en liksom renodlad sån här dark horse helt enkelt, en kompromisskandidat bland det här demokraterna. Han var inte förhandsfavorit, men att sedan så kom man fram till att man ska nog komma fram till någon kompromiss eller någon kandidat här som alls kan vinna, så då är det han.
Ja, just det.
Det var väldigt speciellt, eller alla tider i USAs historia speciella, men att Texas hade ju varit i något skede självständigt och började höra till USA, och sedan krigar man ju då mot Mexiko och då liksom Kalifornien och allt möjligt annat. New Mexico, det säger ju en del att det finns en delstat som heter så att det är ju det här, det blir en väldigt, väldigt mycket större nya delstater, och slaverifrågan tillspetsas ju, för att de där nya delstaterna så finns ju söderut, och då är frågan att ska alla de börja ha slaveri, så då blir det ju plötsligt en väldigt stor övervikt av delstater i till exempel senaten då, att de allra flesta plötsligt skulle ha slaveri, så att det där,
just
att det är liksom det ena gav det andra.
Intressanta saker. Och du kan lyssna på det här på podcasten Alltså Mr. President också om du vill. Den finns på totalmedia.com, total med TH, och på Spotify, Apple Podcast dessutom. Och oss hör de en vecka igen. Tack Klaus.
Ja, tusen tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.